Välkommen till Quintus Z Johan. Agendan för detta avsnittet det är hur denna podden produceras, vilket jag kombinerar med släppet av det verktyg som genererar filerna bakom podden, det vill säga ljudet sig då och metadatan. Det finns många poddar där ute, kanske man kan tycka, men det borde vara fler, tänker jag då. Och tanken med detta avsnitt är att dela med mig om hur jag producerar Quintus Z Johan. Jag labbar nu med att få till poddstudion med en ny mikrofon och allt det där. Och ja, ny efterredigering och så vidare. Och mikrofonen jag använder det är en Shure SM7 Bertil, Sigurd Martin 7 Bertil. Och jag är ganska nöjd med den, men jag har behövt, när jag har lite labbat med den här mikrofonen då, så känner jag att det låter ganska mycket bättre, tänker jag, om jag slår in det här mellanregisterfiltret. Så den här mikrofonen har två stycken filter som man kan slå i eller slå ur kretsen, eller koppla i och ur kretsen med två stycken vippor där bak, knappar, eller inte knappar men switchar, vad kallas det? Ja, man kan i alla fall flytta de här och då kan man få i eller ur de här olika filtren. Och de har några millihenry vardera för att få till detta då. Q-faktorn för de här filtren är ganska breda egentligen. Och jag har märkt att bas, det som kallas för highpass-filter, högpass-filtret, som dämpar hela basregistret, det dämpar alldeles för mycket. Så jag har faktiskt spelat in det här avsnittet innan med högpass-filtret i och märkte att oj, det blir lite för burkigt eller... Det blir inte så där varmt ljud som man kanske vill ha då. Men när du har en sån här mikrofon som man har satsat på, så var det lite dumt kanske att slå bort det där. Så det jag istället har gjort det är att jag har märkt att det mellanregisterfiltret som höjer upp mellanregistret lite, det låter ganska bra för åtminstone min röst då, tänker jag. Så jag slår in det, men basen är som den är. Men jag måste ändå dämpa basen lite, för det är väldigt mycket basen i den här mikrofonen. Och jag tror att min poddstudio gör att jag har inte riktigt fått bort liksom basekot. Jag hör faktiskt basekot i bakgrunden i lurarna. Men det är ju för att jag har väldigt bra, väldigt hög volym på överhörningen så att säga. Eller igen, ja. Så det kanske är därför, jag vet inte riktigt. Ja, vi får se. Jag har lite att göra där kanske. Men på den senaste avsnitten då, så har ni kanske märkt att det finns ett blogginlägg eller ett inlägg som är länkat till, alltså poddavsnittets webbsida går till ett inlägg på quintuszjohan.se, qzj.se, och det gäller även detta avsnitt. Och där tänker jag att jag publicerar lite extra material som hör till då själva podden. Och i det här fallet så kommer det finnas bilder på poddstudion. Eller ja, podd och poddstudion, det är ju mitt hemmakontor då. Så det är inte så där graverande bilder om man nu vill kalla det så. I och med att jag jobbar ju härifrån också när jag jobbar hemifrån då. Så jag kommer inte visa upp allting sådär. Men åtminstone lite bilder på de här skumgummi, vad nu kallas, akustikpanelerna. Hur det här ser ut, kanske lite bilder så. Och på mikrofonen och hur det är uppsatt då. Om man vill titta på bilderna ihop med detta och inte bara få själva beskrivningen ljud då, helt enkelt. Så ja, det här avsnittet ska ju handla om det här verktyget då, och jag har släppt det ganska nyligen då. Det heter MK-podd, Martin Kalle Petter Olof David. Och MK-podd är ett kommandoradsverktyg för Linux. Och ja, jag borde väl kanske sagt det för Linux i huvudsak då. Det går ju att kompilera det här för Windows, men ja, det finns några detaljer där som kommandoraderna i själva verktyget. Det måste portas för Windows om man ska kunna använda det där. För det använder ett par externa kommandon för att generera MP3-er och video, MPEG-4-or då. Om det nu är en videopod man tänkt sig publicera. Men det här verktyget, MK-podd, det förenklar jobbet att själv producera eller själv publicera en podd i en så kallad, eller till en så kallad S3-hink, en S3-bucket på Amazon Web Services. Och S3 står för Simple Storage Service. Och ja, den är ju i huvudsak för Amazon då, Web Services, AWS. Men just det här S3, det har blivit en vedertagen standard, så det finns väldigt många andra som kör S3. Och här är jag lite osäker, jag har inte testat det om den här om libbet som finns i MKPod, om det funkar för andra S3-tjänster. Det hade ju varit lite intressant om det gör det också. Å andra sidan så, ja, standarden är ju där, men själva autentiseringen hör ju till AWS, så det kanske inte funkar på en annan S3-tjänst. Men det hade varit intressant om man kunde publicera det till fler ställen, inte bara Amazon då. Alltså jag tänker IBM eller Cephs till exempel, eller om man har något on-prem eget, eller också till Azure då skulle också kunna, de har ju också någon S3-tjänst om jag kommer ihåg rätt. MKPod då, det ligger på github.com, och ja, jag bokstaverar hela URL:en tror jag då. Det är Gustav Viva Tore Helge Urban Bertil .Cesar Olof Martin / Sigurd Adam 6 Martin Wilhelm Adam / Martin Kalle Petter Olof David. Jag tror det blev rätt. Det sitter i fortfarande, känner jag. Jag har faktiskt inte övat det, och det är inte nedskrivet här i mitt manus. Så ja, det satt ju bra. Tur att man är med lite i gamet fortfarande då. Nu har jag lite anteckningar som står om S3-bucket. Och jag tänker att ja, i den här S3-bucketen, S3-hinken, så publiceras hela podden med MP3 och ljud och allting. Men framförallt det som publiceras, som behöver finnas där för att det ska fungera som en podd, det är en RSS-fil. Och det är en RSS-fil i ett XML-format, och där publiceras då en sån här podcast RSS-fil. Och det här formatet är Apples format från början, för det var det de hade till iPods då, när iPod kom. När man kunde lyssna på poddar på iTunes en gång i tiden, så det är ett iTunes-format, men det är vedertaget idag, så alla som använder eller suger in poddar någonstans från andra poddläsare och så vidare använder det här formatet. Till exempel när jag publicerar det till Spotify då, så är det den här RSS-filen som Spotify hämtar ifrån. Samma sak med Apple Podcast och så vidare. Det var samma sak med Google Podcast innan, även om de är väl borta nu då. Men MKPod, det genererar den här podcast RSS:en utifrån en podspec YAML. Och MKPod genererar också MP3-filen till varje avsnitt utifrån en master. Och vanligtvis i mitt fall då, så är den här master en FLAC, en Free Lossless Audio Codec-fil. Och ja, MP3-filen eller då MPEG-4-filen om det är en videopod man gör, den genereras via ett externt verktyg, och det är LAME som det heter. LAME är en väldigt bra MP3-encoder. Sådär. Den här FLAC-mastern är själva ljudmixen, och den har producerats efter att jag har redigerat klart avsnittet i 3D-modelleringsverktyget och tillika videoredigeraren Blender. Och jag använder alltså Blender för att redigera både Quintus Z-Johan och utesändaren. För det råkar vara en väldigt bra videoredigerare också. Och för Quintus Z-Johan så är det förstås bara ljudspåret. Och huvudanledningen varför jag använder Blender, det är att jag har koll på Blender. Och jag kommer ihåg hur man använder den då från och till genom åren. Så där, så det blir ganska enkelt, och den är hyfsat bra för ändamålet, tänker jag. Det är inte så avancerat, det finns inte liksom filter och annat sådär i den. Men jag behöver inte använda det. När man klipper ljudspåren och bara sätter ihop dem, så ser den till att det inte klipper. Och det är ju väldigt bra att det funkar bara sådär sömlöst utan att man behöver göra så mycket. Så därför tänker jag att ja, jag fortsätter använda Blender, jag behöver inte använda något annat sådär. Det jag gör är att jag renderar den här som en ljud, en mixdown eller vad det kallas, så det blir en producerad FLAC-filer då. Så det är av den anledningen. Så jag tänkte gå igenom de här stegen som jag använder för att publicera podden med MK-podd. Så jag spelar in på en Zoom Podtrack Petter 4. Så det är inte den här Petter 8, P8, utan det är en Zoom Podtrack P4 och det är en liten pryl som jag hade ju egentligen tänkt att använda den här för en och annan intervju sådär, i och med att den har fyra spår och man kan plugga in en mobiltelefon i den och ringa upp någon då och ha en telefonintervju direkt in i podden och spela in det som ett separat spår. Sen funkar den som en USB. Sen har, vad heter det, Mix Minus. Man kan ta ljudet från en dator då, in i den här som ett separat ljudspår. Så man kan ha en intervju eller en podd med två stycken som kör mikrofon och en som är på en konferensapp eller något liknande i datorn. Typ Teams, Slack, Discord, ja, vad man nu använder där. Sen kan man ha en telefon också då, i den mixen. Så det är ganska trevligt. Jag har inte använt det där alls då. Utan, ja, och den är lite budgetaktig, den här inspelaren. Så det är väl, den har ganska bra ljud ändå då. Men förstärkaren är inte, den är inte den tystaste förstärkaren helt enkelt. Så av den anledningen då, den här Shure SM7 Bertil-mikrofonen, den kräver ganska mycket gain. Så för att få till det här så att det blir, ja, inte så där jättemycket audiofil, men jag gillar inte när det brusar alldeles för mycket i bakgrunden då, vilket den här lite tenderar att göra tycker jag. Även om den fungerar för en SM7 Bertil rakt in i den. Och det, man kan ju alltid ta bort bruset efter redigeringen då, men om man som jag inte vill hålla på med det alls utan bara vill spela in och bara köra, så har jag en förförstärkare som sitter emellan mikrofonen och podtracken då. Och det är en Dynamite DM1, David Martin 1 från SC Electronics. Och det är en sån här, ja, den heter Dynamite. Förpackningen är kommer i, det, jag visar ju en bild på det på, i det här blogginlägget då. Och det är en, det ser ut, förpackningen ser ut som en dynamitgubbe, det är lite roligt. Och den boostar upp den här Shure SM7 Bertil-signalen då med 28 dB via, med hjälp av podtrackens fantommatning på 48 volt. Så det här är ju en dynamisk mikrofon, SM7 Bertin. Så den behöver ingen fantommatning. Men det här filtret då, förlåt, inte filtret, utan förförstärkaren, den sitter emellan. Och den behöver ju strömförsörjas för att kunna då förstärka helt enkelt. Och det gör den via fantommatningen då. Så fantommatningen går inte igenom Dynamite DM1 till mikrofonen. Utan den stannar ju där i förförstärkaren och gör sitt jobb helt enkelt. Men det där, det, ja, det funkar bra. Så det är ju jag glad för helt enkelt. Och det blir betydligt bättre ljud helt enkelt. Så jag tror jag har volymen nu på, jag tror volymen är på 4 på podtracken. Sådär. Och jag har ett bordstativ för mikrofonen och det är en Rode PSA-1. Petter Sigurd Adam 1. Det är en ganska bra mikrofonstativ. Det är ganska enkelt vanligt sånt här bordsstativ. Men det tar väl 2 kilos mikrofoner ungefär. Så den kan ju bära den här Shure SM7 Bertin alldeles utmärkt då. SM7 Bertin väger ungefär, ja, lite under 1 kilo tror jag. Och de här XLR-kablarna då som jag har till. Den här, det är dubbelskärmare från Schultz. Så det är ganska dyra och bra grejer. Och jag märker att de här dubbelskärmarna, de funkar väldigt bra. Speciellt när man, om man har råkat lägga någon mobiltelefon eller något sånt här i närheten. En USB-kabel som det går spänning i. Så den blockar mer än de oskärmade kablarna jag har. I alla fall. Så ja, det funkar då. Det är ju bra att man har betalt för grejer som levererar lite. Även om, ja, har man en mobiltelefon bredvid kabeln eller mitt bland kablarna och den ringer, så kommer det gå rätt igenom. Det kommer man inte undan. Dessvärre då, så ja, det är så det är. Så man får ju se till på sin, få bra kabeldragning runt sin dator och LED-lampor och sånt där annat sattyg. Jag tänker att jag har en LED-lampa tänd där jag är, men jag hör att den brusar inte alls då. Men tänder jag en pannlampa, så en silver pannlampa, och den går rätt in i mikrofonen. Och det går in i mixen, så det är inte bara förstärka steget i hörlurarna, utan det går in i mikrofonen. Så Det kan man ju tänka sig, det är en silva, det här är lite off topic då, men det är en silva, det är Terräng som har tagit fram den här pannlampan ihop med silva. Så det är lite roligt att den sänder ut RF. Man tänker på det, apropå teknisk signalspaning där ute och letar efter soldater i skogen som går runt med pannlampor som strålar radiofrekvensstrålning. Okej, det går ju inte så långt då, men ändå. Det var ett litet sidospår där. Så. Men punkt två då på den här listan, det är att jag tar det här mikrofonspåret, mic1.vav heter det här också. Jag har mikrofonen inpluggad i första mikrofoningången. Och den kopierar över till en dator. Och på datorn, och det är en Linux-burk då såklart, på datorn så kör jag MK-pod pre mic1.vav. Och pre står för preprocessing. Och, eller ja, man kan nog skriva preprocess också. Så man kan skriva mkpod, mellanslag, preprocess, mellanslag. Och så filnamnet då som man vill förbehandla. Och det här producerar då en preprocessed mic 1 WAV, en WAV-fil. Och den här, den använder FFmpeg för detta. Och det är det man kan ställa in med flaggor, det är vilken profil man ska använda, som jag valt att kalla det, och det är kompression och högpassfilter eventuellt. Det finns en flagga för högpassfilter och EQ då kan man välja via flaggan. Och det som är förinställt, det som är standardinställningen eller defaultvärdena för det här, det är att det är SM7 Bertil EQ-inställningen. Och det är kvintosetta Johan, profilen på kompressionen och sådär. Så det som kompressionen gör, det är att den lägger också på en limiter. Så att den klipper ljudet till minus 2 dB, något sånt där. Det gör att i alla fall jag kan ha ett musikspår i bakgrunden som är på minus 10 dB eller lägre. Och det är något sånt där 0,36 någonting, 368 eller något sånt där. Så kan man lägga musik i bakgrunden utan att det klipper, så blir det väldigt lätt att så länge man inte går över ett visst intervall, då kan jag ha ljudspåret i redigeringsprogrammet och Blender och så lägga musik på som bara går i bakgrunden så länge det inte går över då ett visst intervall där. Så man bara skriver in det och då vet jag att det funkar utan att klippa ljudet då. Så att det distar så. Så att det inte distar helt enkelt. Så ja, när jag har den här förprocessade och behandlade filen med kompression och allting sånt, så skapar jag ett nytt projekt i Blender och drar in den här filen och påbörjar redigeringen helt enkelt. Och drar även in den här kvintosetta Johan gingen eller utsända gingen och eventuellt annat då, som hör till avsnittet som jag tänker musik och sånt där annat. Och sedan när jag är klar så mixar jag ner ljudet till den här flackfilen. Och det är via render-fliken och så är det väl mixdown och audio eller något sånt där. Eller render mixdown eller någonting. Audio mixdown kanske så. Och den gör flackfiler då. Så när jag har flackfilen så den sparar jag på ett särskilt förkonfigurerat ställe. Och det här konfigurerade stället det är uttryckt i en variabel i podspec-jammen. Då, där masterfilerna ligger. Så jag lägger in det här då och skriver in vilken input som hör till avsnittet och jag ger även ett nummer till avsnittet. I det här avsnittet är nummer 25. Så när jag har numret och beskrivningen då, beskrivningen skriver man i markdown i den här podspec-jammen. Och ja, vad behöver man skriva mer? Det är vilken ja, det är några andra, de flesta värdena fylls i automatiskt som man lämnar dem tomma. Och för att generera en MP3 då som jag har valt att använda för podden. Jag kör MP3er med 128 kilobit och det är lite lågt då, men i och med att jag kör lame så funkar det ganska bra, så det blir ganska bra kvalitet på avsnitten ändå då jag kör 128 kilobit för att hålla ner storleken och sådär för S3-bucketen helt enkelt. Men det jag kör efter att det är klart är det MK-pod Encode 25 i det här fallet. Och då kodar den. Den tar den här inputen från poddspecken, vilket är flackfilen, och kollar först om den finns uppe på i Amazon i en asset bucket. Så det är en separat S3-hink som man använder då, assets, alltså tillgångar som hör till podden. Och de här tillgångarna i MK-podd, det är själva avsnittet och grafik då, som man lägger upp där. Så MK-podd Encode, det hämtar alltså ner grafik och allt möjligt annat om man inte redan har det lagrat på sin lokala dator. Om inte den flackfilen finns där uppe i podden, då kommer den ladda upp den från masterstället på sin lokala dator. Sådär. Annars kommer den använda den då alltid för att köra ifrån. Men om det stämmer, storleksmässigt det stämmer på disk, kommer den använda lokalt alltid. Sådär. Och det den gör är att den använder lame i det här fallet för att koda en MP3 från flacken. Det beror lite på vilken fil det är. Om den upptäcker att det är en videofil, då kommer den använda FFmpeg istället för det då. Och koda det till ett videopoddavsnitt istället. Och när detta är klart, då kommer den fylla i en hel del i poddspecken. Bland annat då hur stor MP3-filen är i byte. För det behövs för den här RSS-filen enligt standarden. Och så måste man ju ha då längden på ljudfilen då. I och med att en poddtjänst kan börja streama den här MP3-en. Och då vet den ju inte hur stor den är. Eller ja, rent teoretiskt så behöver den inte veta hur stor filen är. Eller hur lång den är. Sådär. Så det måste ju stå i poddspecken. Eller ja, vanligtvis är det på en webbserver. Det här är ju lagrat i S3-bucketen. Det är ju så den exponeras utåt. Så storleken borde man ju få det. Men man får inte reda på längden på MP3-en om man inte drar ner den. Helt enkelt. Så längden står i poddspecken då. Så det fixar det här MK-podd Encode åt den helt enkelt. Fyller i det. Sen när det är klart och man känner sig nöjd med avsnittet och sådär, kanske, ja, man kan ju koda om det och framtvinga och göra annan redigering och tänker att oj, jag missade lite beskrivning eller vad det nu är. Eller jag skrev fel och så, ja, kodar man om det så man får i ID3-taggarna rätt i MP3-en, även om själva poddspelare och sådär, de använder inte ID3-taggarna i MP3-en utan de använder beskrivningen i poddspeck jammen, vilket är senare då podcast RSS-en, den här XML-filen då. Det är där den hämtar informationen ifrån. Så för att generera den här podcast RSS-en så kör man MK-podd mellanslag parse, och eventuellt då frivilligt så kan man lägga till minus u eller bindestreck u, vilket betyder att man också vill ladda upp den här podcast RSS:en till den här offentliga då S3-bucketen där podden ligger för publicering. Så kör man MK-podd parse minus u, så kommer det att publicera podden offentligt då. Förutsatt att pubdate på publiceringsdatumet på poddavsnittet inte är i framtiden, för då kommer inte det komma med överhuvudtaget. Själva MP3 kommer finnas i bucketen. Så den kan man ju lyssna på separat då, så länge man vet filnamnet till, eller hela URL:en till den filen. Så kan man ju testa det där innan till exempel. Men det kommer alltså inte publiceras i RSS-filen så länge pubdate inte är tidigare än befintlig tid. Fyller man inte i när pubdate så kommer den publicera det på datumet som, ja, när programmet körs helt enkelt. Eller man kör MK-podd Encode då. Det är väl det steget den kör då. Så, och där är då podden offentlig. Så Spotify och Apple Podcast, de pollar som man säger. De tittar på den här länken till S3-bucketen i det här fallet. Och när den upptäcker att podcast RSS-filen är uppdaterad, antingen använder den ett fält där i som är last build date. Så när den är uppdaterad, då kommer den läsa om den och göra sin grej. Så Så det både Spotify och Apple Podcast gör det att de upptäcker en uppdatering eventuellt och då kodar de in avsnittet som finns där. De tar in det till sin sida. Och Spotify märker jag kodar om avsnittet och Spotify gör inte det bästa jobbet här har jag märkt. Så det är lite sämre kvalitet i Spotify. Så där. Apple Podcast verkar ju låta ganska okej. Jag vet inte om de kör original MP3. Sådär. Men Spotify verkar i alla fall koda om det. Och den kodar om det fruktansvärt snabbt. Vilket kanske säger då att de inte engagerar sig eller lägger så mycket compute-tid eller beräkningskraft på att koda detta då. Det är väl därför då. Det kan ju också bero på att jag kör 128 kilobits MP3-er. Som, de låter ju väldigt bra i och med att det är Lame som producerar de här. Så tänker jag att de här 28 kilobits MP3, de låter ju helt okej då, tycker jag. Det kanske inte är världens bästa kvalitet, men anledningen varför jag kör 128 kilobits MP3 är att de funkar överallt. I alla gamla poddspelare och sådär. Och jag har en gammal poddspelare som ja, jag brukar använda den ibland då. Så det funkar i dem, medan det här variable bitrate och sådär, det, jag tror inte det funkar i den gamla. Men jag vet att 256 kilobit till exempel, det vill jag inte spela. Den är nog inte tillräckligt snabb för att kunna spela upp det. Så av den anledningen så vill jag ha något som är kompatibelt till äldre prylar också. Men med 128 kilobit så får man ju också mindre filer. Så mycket som jag babblar nu då så tar ju det upp sin lilla plats då, så att säga. Och det tar ju även upp då bandbredd. Inte för att någon, jag har sådär jättemånga lyssnare på den här podden som just cashar det här avsnittet till exempel, men ja, hur som helst. Det blir ju lite, ja, lite mindre filer då. Gå gärna in på det här blogginlägget till podden. Det här poddavsnittet och titta på bilderna i inlägget som finns länkat i det här avsnittet och det är alltså själva webbadressen för poddavsnittet. Det står inte i beskrivningen då. Och det här var allt för denna gång och till nästa gång så säger jag i vanlig ordning 73, slut, klart slut.